Kraftspelarna är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autobahn vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Jonathan Eng till podden. Hej Jonathan.
Hej Jonas.
Hur är läget med dig?
Det är bara fint. Hur är det själv?
Ja, men det är fint. Jag blir alltid glad när gästen frågar hur jag mår.
Ja, det ska man göra.
Tillhör ju god seden då, kan man tycka.
Eller hur?
Så du är på pluskontot direkt här, Jonathan.
Jajamän.
Yes. Jo, men för lyssnarna då. Du beskriver dig som en musikperson på X tidigare Twitter. Och jag vet att du har hjälpt Simogo med musikaliska alster. Du får gärna berätta lite om dig själv.
Allting börjar, min historia med Simogo börjar på Loading egentligen, forumet. Som jag tror att en del av dina lyssnare kanske känner till. Det var Oskar Skog faktiskt som är nyckelpersonen här i början. Han drog igång en någon sorts initiativ när Portal släpptes. Det finns ju en låt i slutet av Portal som heter Still Alive. Mm. Och Oskar Skog ville att folk skulle skriva musik baserat på Portal. Och jag skrev någon sorts gitarrballad-svar på den låten. Och postade den på Loading. Och då såg Simon Flesser från Simogo den och hörde av sig och undrade om jag kunde göra något liknande till en trailer till deras första spel, Cosmospin, som släpptes till iOS 2010.
Wow.
Så det var så vi fick kontakt. Och sen dess har vi samarbetat.
Mm. Ja, men vad härligt. Har du liksom jobbat på alla deras spel?
Mer eller mindre, i olika utsträckning. Beatsnik Bandit är väl det jag har gjort minst på. Där tror jag la lite elgitarrer på något spår. Och The Sailor's Dream är det jag har gjort mest på. Där gjorde jag hela soundtracket.
Mm, härligt. Mm. Fan vad nice. Och då måste man ju fråga då, kommer vi få höra dina tunes på kommande Lorelei and the Laser Eyes?
Ja, det kommer ni få göra. Majoriteten av soundtracket är gjort av Daniel Olsén, men jag har med några alster i alla fall. Det är tre personer som gör soundtracket till det, så jag är en av tre.
Härligt, jag är sjukt peppad på det här spelet.
Jag med faktiskt.
Ja, men alltså som musiker för spel, hur mycket får du liksom veta om spelet i sig när du liksom gör låtar?
Jag brukar spela lite testbilds då och då. Simon skickar mycket klipp och ja, jag får se ganska mycket av spelet. Men med Lorelei så har det utvecklats under så lång tid, så det har gått väldigt långa perioder där jag inte har liksom spelat spelet. Mm. Och så är det faktiskt, nu har jag inte spelat på väldigt länge, så det, jag kommer nog uppleva det lite tillsammans med alla andra när det släpps. Det ska bli väldigt spännande att se hur de använder mina och Daniels och Linneas låtar på olika ställen liksom.
Fan vad kul. Underbart. Ja, hoppas att Simon Flesser kanske kan dyka upp i podden igen inför släppet. Det hade ju varit fantastiskt.
Absolut.
Och du har ju även gjort dig ett namn som Superplay-vurmare.
Precis.
Du får gärna berätta lite om din relation till Superplay. Ja, om lyssnarna inte känner till det då, så är det ju dig vi har att tacka för Superplay-arkivet. En tillflyktsort för Superplay-fantaster som vill minnas de gamla goda tiderna. Och som kan göra det via inskannade gamla nummer på detta arkiv.
Just det. Min relation till Superplay, nej men det, Superplay var ju liksom en konstant under uppväxten på något sätt. Jag började läsa den när jag var 8 tror jag. 97 någon gång. Och läste varenda nummer fram tills reset-tiden i alla fall. Och ja, den har ju betytt jättemycket för mig. Det var liksom, ja, men man följer ju olika saker under uppväxten. Det kan vara band eller fotbollslag eller, eller sånt. Och en av de sakerna jag följde var liksom Super Play-redaktionen på något sätt.
Ja, men hur känns det liksom nu då när du har tagit på dig det här liksom digra ansvaret att skanna vad jag förstår då, alla tidningar fram tills dess att Tobias och gänget packar ihop och startar Reset då. Ja, hur känns det?
Jo, det är jättemycket jobb såklart, så jag försöker ta det i en takt där jag inte tappar det. Men det, jag vet inte, det känns väldigt kul. Det, jag har fått väldigt mycket uppskattande ord och allting föddes väl ur någon sorts frustration över att det inte finns en sida där man kan läsa tidningarna igen. Samtidigt är det lite dubbelt för jag har ju tidningarna, jag kan ju läsa dem, så jag vet inte till 100% varför jag gör det. Det är bara en fix idé att det ska finnas en sån här sida liksom.
Ja, men man gör ju sånt där utav, det är väl kärlek som driver det egentligen.
Ja, precis. Jag vill liksom, jag vet inte, bara bygga ett bo på internet där de här ska vara tillgängliga liksom.
Ja, men vad har du liksom dragit för lärdomar då när du har liksom börjat skanna tidningarna och antar jag läsa om tidningarna en hel del också?
Ja, grejen är att själva arbetet att skanna är liksom så pass omfattande att jag önskar att jag hade mer tid att faktiskt läsa dem. Okay. Men det är liksom hantverket tar större delen av tiden. Så det jag har lärt mig är väl framförallt liksom det tekniska och hur man får bra scans.
Hur man får bra scans. Ja, jag måste säga, det är ju otroligt snygga scans. Just nu kan man ju läsa, vad är det, första och andra året va?
Ja, nästan, ja, hela första året och nästan hela andra.
Just det.
Ligger uppe 18 nummer just nu.
Just det. Har du något favoritnummer av dem som ligger uppe?
Oj, bra fråga. Jag lade ganska nyss upp novembernumret från 97 med,
just det, med det.
Final Fantasy 7 på omslaget. Det är ju väldigt bra. Det är mitt första Super Play-nummer från oktober 97 med G-Police på omslaget. Också ett mycket bra nummer.
Ja, det var ditt första nummer?
Mm, precis.
Ah, okej. Okay. Ja, jag sågade ju det längs med fotknallarna på X eller Twitter.
Ja, just det. Det var framförallt omslaget, va? Inte så mycket innehållet kanske.
Nej, innehållet är ju dunder, men lite svårt för det kanske. Men så att det är ju intressant att det var ditt första nummer, att du bara såg omslaget och bara, åh, det här måste jag ha.
Ja, precis. Jag tror att det kanske var min bror som köpte det och sen så liksom gluttade jag lite i hans tidning. Sådär.
Ja, vad härligt.
Mm.
Men jag menar, alltså, har du själv då några minnen från Super Play-tiden som du skulle vilja liksom dryfta här?
Alltså, jag brukade ta med mig mina tidningar till skolan, kommer jag ihåg. Och jag minns att någon klasskompis skrev Boy bredvid Play på omslaget med bläckpenna. Så att det blev Playboy. Mm. För att retas lite grann.
Var du på ett omslag med någon grannbrud kanske?
Nej, det var nog, jag tror att det var typ Pikachu eller Pichu på omslaget.
Okej, all right.
Ja. Nej, men jag vet inte, en nummer som jag minns, nummer 50 minns jag att jag återvänder till väldigt mycket. Det med silvrigt omslag med Mario. För att det var den här listan med de 50 bästa spelen. Det är väl lite ett evergreen nummer att det går liksom att återvända till, för att det är två artiklar, dels den här listan och dels en liksom historik över konsolutvecklingen från Magnavox och framåt. Så det är liksom, det blir nästan lite mer som en bok än som ett ett tidningsnummer. Mm. Så den vet jag att jag läste om och om igen. Annars är det liksom det största ögonblicket för mig i Superplay-historien var när de gjorde den här stora omgörningen nummer 93, 2003.
Mm.
Med Helghastsoldaten på omslaget.
Just det, när tidningen blev tjock liksom.
Och... ja, precis. Mm. Och den grafiska formen tog sig ett väldigt nytt uttryck. Väldigt minimalistiskt och modernt. Och
mm.
Thomas Wiborg hade skrivit den här hundliv-artikeln. Och, ja, det var liksom, det var kulmen på något sätt i hela tidningens utveckling, tyckte jag. Jag var helt liksom knockad av hur cool jag tyckte att den... det numret var.
Ja, härligt. Ja, vill man höra mer om Superplay kan man ju såklart lyssna på Kraftspelens Superplay-special också.
Ja, precis. Det har varit väldigt inspirerande under skanningsarbetet.
Okay.
Både din podd med Tobias och med Jonas Svensson var ju väldigt roligt att höra också.
Mm. Ja, nej men verkligen. Och det var ju väldigt kul att prata med John Carling också. Som ju är en väldigt frejdig och härlig personlighet. och som såklart även var det i tidningen. Men jag bläddrade igenom lite nummer nu faktiskt. Eftersom jag skulle prata med en Superplay expert eller ja, vad du nu vill kalla dig själv. Så jag kom faktiskt på att det var en grej jag hade glömt i Superplay-specialen att ta upp.
Mm-hmm.
Och det var väl kanske framförallt hur mycket jag älskade den här postsektionen i tidningen.
Ja.
Som, jag vet inte hur den utvecklades sen på 00-talet, men på 90-talet så var det ju liksom en sektion tidigt i tidningen där liksom läsarna skickade in, inte frågor, för det fanns en specifik sektion för frågor också längst bak i tidningen, men i postsektionen så kunde man bara skriva in liksom random tankar. Och det var väl liksom någon sorts föregångare till forumsnack liksom. Det var ju mycket om själva tidningen såklart, men det var sån härlig, det var så bra banter där liksom. Det var första gången det liksom blev en grej för mig.
Ja.
Dels var det ju givetvis jättemycket det här liksom Sony och Nintendo fanboys som stötte sig med varandra. Och så var det jättemycket om det här, visa bild på Lovisa någon gång då, wow!
Ja, gud, jävla tjat om det alltså.
Och, men sen så var det också de här liksom lite mera som man märkte att de här var jättesugna på att skriva i tidningen. Vissa skrev det ju rakt ut, men vissa liksom skrev lite mera, ja men nästan så här poetiska tankar om spel och sådär, som man kände att ja, det här är tydligt att de vill markera att kolla vad jag kan här liksom och sådär.
Ja, precis.
Och det är så charmigt att läsa de här posterna helt enkelt.
Exakt.
Så det gillar jag verkligen, att gå in på Superplay-arkivet och bläddra fram till sida 5 eller vad det är någon ligger på.
Precis. Så de började ju faktiskt plocka inlägg från forumen sen till postsidan, minns jag.
Mm.
Jag blev faktiskt publicerad i ett av numren utan att bli tillfrågad. Det var
lustigt. Vad var det du hade skrivit?
Gud, jag minns inte. Det handlar nog mycket om tidningen, liksom feedback och tankar om, om tidningen i sig.
Okej. Ja, nej men det var en härlig, härlig tid. Och reklamen, bara den grejen var ju så himla mysig att bläddra nu. När man ser liksom de här enorma uppslagen med, och så är det liksom bara spel, spalter långa med spel och så vad de kostar liksom. Och så. Det kändes så otroligt liksom analogt och backwards, men så härligt på samma sätt liksom.
De är helt omöjliga att scanna också, för att de går liksom verkligen hela vägen ut i marginalerna och in i bunten i liksom mitten av tidningen.
Just det.
Så det är svårt att få med allting. Sen är det kanske inte jättestort intresse av att läsa vad ett spel kostade.
Säg inte det.
Nah, det finns säkert folk som är intresserade av det också.
Varenda sida i Superplay räknas.
Ja, så är det. Så är det.
Så är det. Men du, Jonathan, vi ska ju prata om ett spel också.
Ja.
Och vi ska prata om SSX3.
Jajamän.
Och vad betyder det här spelet för dig?
Det är ett av mina absoluta favoritspel. Som liksom har blivit lite av en vintertradition kanske. Det är ett spel jag alltid tar fram varje vinter och kör några lopp i. Ja, typ så.
Men okej, okay, så varför SSX3 och inte något annat SSX-spel? Är det här liksom peak SSX alltså?
Jag tror det. Det beror väl lite på vem man frågar. Det var det första... Nej, det är nu ljuger jag faktiskt. Det var inte det första SSX-spelet jag spelade. Men det var det första jag ägde. Och således också då det jag har spelat absolut mest. Men det är många som tycker att det är det absolut bästa i serien också.
Ja, precis. Tvåan ligger väl bra till också, jag har förstått det som.
Precis.
För man kunde göra lite crazy, var det liksom mer fokus på tricks i tvåan? Jag har ju ganska dålig koll på serien som du hör, så du får gärna fylla i.
Ja, jo precis. Alltså, det har väl alltid varit ganska knasiga trick, men de, från ettan till tvåan så tog de ett steg till på knasighetsskalan. Och de införde det här tricky-systemet då, där man samlar ihop bokstäver och när man har gjort det så kan man göra specialtrick som är lite extra tokiga då, där man liksom lossar sig från brädan och gör olika flipptrick och sådär.
Mm. Men du skickade ju en rolig bild till mig på när du pysslade i träslöjden.
Just det.
Berätta lite om den först.
Jag skickade en bild på en låda som jag gjorde i träslöjden på mellanstadiet. Ja, den är väl stor som ett A4 ungefär, och på locket så har jag bränt in en illustration av en snowboardåkare och loggan till Stadiums eget liksom extremsportsmärke Warp.
Så coolt.
Ja visst, otroligt coolt. Jag vet inte, jag tyckte på något sätt jag ringade in min relation till extremsport när jag var liten. Mm. Jag var en extremsportare i teorin och inte så mycket i praktiken. Jag har åkt lite skateboard, men jag ramlade och slog mig en gång och då var det inte kul längre. Typ.
Okej. Ja, nej, men det är ju som sagt mycket trevligare att faktiskt sitta framför tvn och utföra knäppa grejer som man kan i SSX3.
Precis.
Men det finns ju andra snowboardspel, men det här är det här liksom det absolut bästa snowboardspelet skulle du säga?
Jag tycker det av dem jag har spelat. Alltså det första snowboardspelet som jag spelade väldigt mycket var Cool Boarders 3 till PlayStation 1.
Ja, just det.
Mm. Och det hade jag väldigt roligt med, men det här, alltså SSX var ju liksom nästa nivå, verkligen. Jag spelade en hel del 1080 också till Nintendo 64. Men det är någonting med det som är, det är lite onödigt svårt på något sätt. Det är väldigt lätt att ramla av någon anledning. Okay. Det är någonting med att man ska trycka ner Z-knappen precis när man landar, men det känns liksom inte riktigt som att det funkar, och det är, jag vet inte, jag har aldrig riktigt fått kläm på hur det där ska spelas. Största behållningen är att kläderna fladdrar så himla fint när man åker. Det tycker jag är det bästa med 1080.
Okej, okay. Har du testat det här som kom för några år sedan, Steep?
Jag tror att de hade någon sorts gratis demo på det. Jag körde lite grann av det. Och upplevde väl att, eller det jag saknade var väl att det finns liksom inte... Jag upplevde inte att det fanns några designade banor, utan det var väldigt mycket bara, vi har skannat ett berg och nu släpper vi ner dig och så får du bara åka omkring. Typ. Jag tyckte att det saknade lite riktning kanske. Och det är väl det jag tycker att SSX 3 då framförallt liksom har.
Men du pratade om att de hade skannat en berg, och i SSX 3 så är det ju ett berg man snowboardar på. Vad säger man?
Inte åker.
Ja, nej, men det är ju ett enda berg, det är ju jättecoolt.
Ja.
Och det här måste ju varit en teknisk triumf, tänker jag, på den tiden, på PS2-tiden.
det känns som att det var någon gång där i början på 00-talet som man började komma igång med det här med att streama innehåll. Liksom, jag för mig att Jack and Daxter också fungerade på det sättet att det var en enda stor sammanhängande värld utan laddningstider och de liksom streamade in nytt innehåll samtidigt som man spelade. Och det här SSX3 fungerar lite på samma sätt då, att man låser upp banor och i takt med att man låser upp banor så kan man åka från toppen hela vägen ner.
Mm.
Och banorna hänger liksom i varandra.
Ja, men det var väldigt häftigt.
Mm.
Ja, men ska vi gå in på spelet lite mer in the nitty-gritty här då? Det finns massvis med karaktärer att välja mellan. Och sen när man då kastar sig in i det här Conquer the Mountain, det här karriärsläget, så finns det också massvis att göra. Man blir nästan överväldigad av hur mycket olika liksom grejer man kan pyssla med. Man kan ju såklart racea mot andra typer. Man kan ju köra freestyle, man kan köra freeride, man kan satsa på att tjäna massa pengar. Och man ska ju hela tiden liksom uppgradera sin karaktär och låsa upp nya häftiga tricks. Vilken karaktär spelar du med när du spelar SSX3?
Jag körde om spelet inför podden och då spelade jag med Viggo, den svenska karaktären.
Ja, han var svensk. Okej, det tänkte jag inte på.
Viggo Rolig, som han heter. Typiskt svenskt efternamn.
Mycket bra. Nu kommer jag undra om inte han var med i Superplane på något sätt, just det här Viggo Rolig-grejen, att det var någon sorts, att de skämtade om det på något sätt.
Det är möjligt.
Ja, verkligen. Men okej, så Viggo Rolig, och berätta om vad du gör i det här spelet. Vad är det som gör det så bra? Vad är det som får dig att stanna kvar så länge i SSX3?
Oj. Jag tror att det är väldigt mycket känslan. Mina favoritbanor är liksom framförallt de här backcountry-banorna. Som utspelar sig lite mer i liksom, vad ska man säga, naturen.
Det
finns en bana som heter Happiness, som är ren och skär happiness, tycker jag. Där man liksom släpps ner på toppen av första piken och solen skiner och det är blå himmel och gnistrande puder och man liksom bara njuter när man tar sig ner för berget.
Ja, det var ju ganska ballt med de här vädereffekterna också. Jag tycker att det ser ju otroligt häftigt ut när det snöar. Och det känns verkligen som att det är blöt snö som träffar en i ansiktet.
Mm. Jo, men det är väldigt fint hur de har lyckats fånga olika känslor av snö. Beroende på om det är puder eller packad snö eller is. Jag tycker de liksom förmedlar den känslan väldigt väl i ljud och kontroll och animationer och sådär. Det är mycket fina detaljer.
Mm. Ja, verkligen. Vad ska man liksom gå in på rent kontrollmässigt, tycker du? Är det liksom, för att jag tyckte ju att det var lite knepigt kanske att komma in i det här spelet. För det var ju ingen riktigt bra hjälpguide, måste jag säga.
Nej, just det.
Jag fick kämpa ganska länge faktiskt tills jag till slut fick till några roliga tricks. Jag tror de nämner det typ i någon typ skärm, någon laddningsskärm typ, att men så här kan du göra. Och sen försvinner den och sen fattar jag inte hur jag skulle göra för att hitta liksom i menyerna. Står det någon annanstans? Nej, jag fattar.
Nej, precis. Jag kommer ihåg att jag hade inte spelat det på ett bra tag nu. Och när jag startade upp den här nya omgången då, så standardkontrollen är ju lite ovan vid den.
Mm.
För man svänger på spaken och laddar upp och snurrar på styrkorset. Så man måste liksom hoppa mellan spak och styrkors för att spela spelet.
Mm.
Och jag har alltid tidigare kört med en annan variant av kontrollinställningen som innebär att man bara kan spela med spaken. Både svänga och ladda upp spins och volter. Så, så det var det första jag gjorde, bytte över till den här Pro-versionen då i menyn.
Ah, okay.
Kanske, jag vet inte om det var det som gjorde dig förvirrad.
Det kan ha varit, det kan ha varit. Det kändes lite mäckigt tyckte jag. Men ja, ja men det var ju coolt och framförallt tyckte jag ju att det var som allra roligast att göra liksom de här små banorna man ska göra massa tricks hela tiden och typ halfpipes och sånt.
Ja, vad intressant, och, du gillar halfpipen alltså.
Ja men jag tyckte det var kul, absolut.
Ja.
Jag gillar högt.
Ja okej, okay, just det. Nej, för jag tycker det är kanske den sämsta delen av spelet faktiskt. Jag går inte igång på halfpipe av någon anledning.
Okej. Okay. Jag brukar gilla halfpipes i alla typer av typ skate- och snowboardspel.
Okej.
Okay. Brukar landa där. Men ja, men du gillar att utforska sceneriet, så jag förstår.
Ja, men precis. Jag tror att... ja, det konstiga är väl kanske att jag tycker inte att trick i sig är det mest intressanta i SSX, trots att det kanske man tänker att det handlar om egentligen.
Mm.
Utan jag tycker att det mest intressanta är liksom att hitta linjer nerför berget och ja, jag vet inte, det är liksom väldigt mycket en estetisk upplevelse för mig att uppleva backen och naturen och ja, känslan i själva åkningen typ.
Men nu känns det ju som att du pratar lite mer som en professionell snowboardåkare. Det här att hitta linjer och åka ner för backen och liksom köra, jag vet inte, snyggt, ta sig ner och styla, liksom njuta av upplevelsen.
Mm.
Du pratar ju nästan inte som en gamer överhuvudtaget här. Det är ju intressant.
Ja.
För jag har ju verkligen noll liksom erfarenhet av den här världen och har väl mest typ spelat lite Tony Hawk och skate tidigare och ja, lite 1080 har jag spelat, men jag hade egentligen aldrig rört SSX-serien förut innan det här.
Nej.
Så att nej, då var det ju väldigt mycket fokus på tricks för min del, men mm-hmm. Det här var en väldigt intressant take måste jag säga, som du har. Är det så här man ska spela SSX3?
Man får spela det precis hur man vill. Men för mig är det den stora behållningen.
Mm. Ja, men man kan åka ner från tre olika peaks från berget. Det är ju ganska coolt tycker jag. Att de liksom har delat upp berget i alla fall i tre olika. Och kan man börja från tre olika ställen och sådär.
Ja, precis. Jag tycker det är väldigt fint att de har lyckats ge de olika bergen en egen visuell identitet också.
Mm, berätta lite.
Ja, men peak 1 är lite mer så. Det är liksom standard. Peaken, då är det blå himmel och allt är liksom frid och fröjd och det är lite sån nybörjarstämning. Och andra peaken är lite mer, vad ska man säga, omättade färger, lite disigare. I alla fall en del av berget, och sen så finns det en del av berget som är liksom som badar i solnedgångs sån golden hour ljus, liksom. Superfint.
Mm.
Och sen den högsta piken, där är det liksom som att man är halvvägs ut i rymden nästan. Himlen är mörk uppe på tredje piken och ja, väderförhållandena skiftar ju också då, så att det är liksom, blir mer och mer busväder ju högre upp man kommer.
Mm.
Så det, ja, men det är fräckt, för man kan liksom direkt identifiera bara genom att se en screenshot vilket berg man är på. Och det är det jag gillar lite med trean, kanske i förhållande till de tidigare delarna i serien. De tidigare delarna i serien lider lite av det här Mario Kart-syndromet. Att vi ska ha en bana som är en snöbana och vi ska ha en ökenbana och vi ska ha liksom...
Oj, ökenbana, okej.
Okay. Ja, det finns faktiskt, eller det finns en Hawaii-bana i de första spelen där man slutar på en strand typ. Och i tredje delen av SSX så tonar de väl ner lite den här knasigheten. Och jag gillar väl det, att det känns lite mer sammanhållet liksom, att det utspelar sig på ett berg, men de lyckas ändå inom de ramarna få olika känslor på liksom backarna så där. Det är fint.
Mm. Ja, just det. Jag tyckte kanske att spelet var, kändes, jag har ju inte varvat spelet ska jag säga, men jag tyckte att det kändes väldigt lätt liksom så länge jag spelade, vilket var väl 4-5 timmar kanske.
Mm.
Så jag är ju lite så här hur just själva upplevelsen som du pratar om, den här mysiga upplevelsen, är det liksom så man ska spela istället för att tänka som en gamer? För jag kanske måste tänka bort det här gamer-tänket helt enkelt.
Ja, jag tror det. Alltså jag tycker att när man har låst upp alla banor, då tror jag inte att jag spelar så jättemycket längre. Jag är inte så jättemycket för att liksom 100% av saker, utan låsa upp allting och sen har du lite goa snowboardstunder framför dig.
Ska vi prata lite om soundtracket med tanke på att du är musiker också?
Ja.
För det är ju ganska fräckt.
Ja, eller hur?
Eller, ja, gillar du det?
Ja, jo men det gör jag. Det är ganska varierande. Det är väldigt många olika genrer. Mm. Det är ju, alltså dels, det är dansmusik och det är hiphop och det är alternativ rock och ja, remixar på allt möjligt.
Mm. Men, ja, och sen, ja, och sen har man ju hela tiden den här DJ:n som håller på och kommenterar och tramsar och
precis, ja, DJ tillför
lite. Eller vad tycker du om DJ:n?
jag gillar DJ:n. Mm. Alltså han är ju lite så Rix FM slick. Men jag tycker han tillför väldigt mycket till känslan av att det här är en riktig plats. Liksom. Han kommenterar ju saker som händer på de andra bergstopparna. Att nu är Simon på peak 2 och han vill ha en utmanare och bla bla bla. Kommentera vädret och allt möjligt sådär.
Mm.
Så han är liksom en konstant närvarande person som gör att allt knyts ihop på något sätt. Mm. Vilket jag tycker är väldigt nice. Och de har ju även med liksom små hälsningar från banden som är med på soundtracket. Just. Vilket också adderar en schysst känsla.
Ja. Ja, men det är mycket, det känns som att liksom detaljarbetet i det här spelet är ganska genomarbetat. Jag gillar även de här roliga, men de här mellansekvenserna innan man landar på berget eller den bana man ska till. Så åker man ju ofta en skidlift och så händer det lite konstigheter där.
Ja.
Är det Viggo som typ slickar på en kall pinne och fastnar med tungan?
Ja,
typ?
Exakt.
Ja. Ja, just det.
Ja, precis. Så karaktärernas personlighet kommer fram lite i de här mellansekvenserna då.
Mm.
Som också adderar liksom känslan av att det är ett enda stort berg. Så det är otroligt fint detaljarbete som bara bygger den här illusionen av att man åker runt i den här alpvärlden.
Mm. Ja, men om du har spelat så mycket med Viggo nu då, liksom lyser hans karaktär igenom i själva åkandet också? Känner du att han är annorlunda jämfört med andra karaktärer?
Nej, det kan jag väl inte säga egentligen. Jag vet inte om, jag tror inte att de liksom, att kontrollen fungerar olika beroende på vem man spelar som, utan det är nog mest flavor.
Okay. De har olika ultra uber tricks eller vad det heter.
Jo precis, det är klart, de har olika tricks, det är sant.
Mm.
Men jag tror inte att någon är snabb och någon är liksom stark och så vidare på det sättet.
Okej, okay. Så de har ändå kuttat ner lite på Mario Kart grejen.
Ja, just det, precis.
Ja. Mm. Nu kanske jag missar det, men kan man tävla flera stycken samtidigt i spelet?
Ja, det tror jag man kan. Både lokalt och jag tror i alla fall att PlayStation 2-varianten hade en online-komponent.
Mm.
Men okay. Jag vet att man kan spela två på split screen i alla fall. Mm. Och jag tror att frameraten halveras, vilket är lite synd. Men
okay.
Det får man ta.
Okej. Okay. Är det här ett partyspel för dig eller vill du vara kvar själv på berget och mysa?
Det är väl lite både och. Det var länge sedan jag spelade split screen faktiskt. Det har varit väldigt mycket en solitär upplevelse. Jag och berget.
Du och berget. Men alltså, om vi bara ska liksom se på så här extremsportspel i sig liksom, om du skulle jämföra liksom SSX med typ Tony Hawk eller skate, liksom skateboardspel. Ser du någon liksom skillnad eller parallell där som är intressant?
Alltså jag upplever att det finns en stor skillnad mellan att färdas framåt och att åka runt på en yta liksom. Mm. Jag har spelat super mycket Tony Hawk och även skate och älskar de spelen. Men det är svårt att uppnå den här lite liksom poetiska känslan av att åka runt i en park. Utan det är liksom när man färdas framåt. På samma sätt som man kan uppleva när man kör bil kanske. Och lyssnar på någon bra låt. Att det är liksom man träder in i något filmiskt tillstånd nästan. Och det är väl det jag upplever med SSX som jag kanske inte upplever med skate eller Tony Hawk. Även om jag tycker om de spelen jättemycket.
Mm. Ja, nej men jag fick ju aldrig liksom känslan av att det skulle vara liksom fara och färde på berget, att det skulle vara ett farofyllt spel, att man skulle känna någon sorts spänning liksom. Utan det var ju snarare mer liksom gör lite coola tricks eller ja men race i kapp med de andra, men ja, lite mer kanske åt Mario Kart hållet att it's all good times här. Så att det kändes ju väldigt vänligt och inbjudande.
Ja, precis. De försöker ju skrämmas lite med blixtnedslag och fallande träd och sådär, men det...
det går jag inte på.
Nej, exakt. Ja, nej men det... Jag började tänka lite, jag kan formulera en tes som jag kan testa på det lite då, men jag började tänka lite att SSX3 lite är Outrun på en snowboard.
Ooh, ja men det var intressant. Ja, det kan jag definitivt se, absolut.
Jag började tänka på det
här med solnedgången också. Ja,
ja precis, men jag började tänka på den där, för sättet man väljer banor då i SSX3 gör man inte via menyn primärt, utan det gör man genom att faktiskt åka till den banan som man vill till, så att säga. Mm. Så det finns ju liksom vägskäl där man antingen åker höger eller vänster och så kommer man till Big Air eller Slopestyle. Och det är lite som det funkar i Outrun, att man kan åka höger eller vänster och så väljer man vilken bana man vill åka på så sätt. Men även att det är någonting med Outrun som är liksom det är mer än ett bilspel, det är liksom det är också en vibb. Det är liksom köra bil och lyssna på musik och ha det bra. Och det är lite det jag upplever med SSX3 också.
Ja men det har du ju verkligen helt rätt. Jag har aldrig tänkt på Outrun som ett typ tävlingsspel, att man skulle liksom vinna banan eller något sånt, utan
nej,
att spela
precis.
Outrun är ju att placera sig själv i en känsla, det har du helt rätt i.
Ja. Man vill bara hinna till nästa checkpoint så att man kan få liksom götta sig en stund till.
Ja, verkligen. Ja, ja men you make a valid point. Jag kanske har spelat SSX3 helt fel. Det här borde ju du ha sagt till mig innan.
Ah, shit, sorry.
Ah, ja.
Ja.
Men är det något mer vi vill, eller du framförallt vill säga om spelet?
Bra fråga. Jag lyssnade på en intervju med Steven Richtschaffner som var exekutiv producent och kreativt ansvarig på de tre första SSX-spelen, och jag tyckte bara att han uttryckte det väldigt fint när han pratade om att spelets banor var som poplåtar.
Okay.
Och varför han kanske inte tyckte om så mycket av de modernare open world snowboardspelen som har kommit. Mm. Han menar liksom att det är väldigt viktigt att banorna är designade och att det finns en rytm och en liksom dynamik i banorna. Och att det var det han var nöjd med. Med SSX-spelen, att det finns liksom en design helt enkelt.
Mm.
Det tyckte jag var en bra poäng.
Ja, nej men jag kan köpa det, absolut. Det är roligt att jämföra banor med låtar. Det är jättespännande. Vilka låtar ser du i SSX3? Och då menar jag inte soundtracket utan banorna då.
Bra fråga. Det var en riktig klur igen.
Ja, den borde du ha haft några dagar på att tänka på.
Ja, den hade den du nog fått skicka innan, tror jag. Men jag kan dra paralleller till Simogo-spelet Sayonara Wild Hearts till exempel. Som jag skrev låtar till. Mm. Där liksom skrev vi låtarna först och byggde banorna utefter liksom låtarna, kan man säga.
Vad coolt.
Så när det kommer en refräng, så liksom i brytpunkten mellan vers och refräng så händer det någonting. Och, ja, banorna följer liksom låtarnas dynamik då.
Det där tycker jag är svincoolt, och det tycker jag att man borde göra så mer i all typ av underhållning egentligen. Jag tänker på Sergio Leones västernfilmer till exempel. Mm. Där var det ju ofta så att Ennio Morricone skrev musiken innan inspelningen.
Just det.
Och att de spelade upp musiken under, ja, medan de helt enkelt skådespelade och spelade in scenerna. Mm-hmm. Och på så sätt hamnade i en känsla som de kunde då förmedla sen till tittaren.
Just det.
Så det där är ju jätteintressant. Men kul att ha någonting att strukturera liksom bandesignen kring redan innan liksom. Det är ju superhäftigt.
Ja, precis. Det är ett lite annat tänk än liksom spelmusik som ska gå att loopa och som kan ligga som en bakgrundsmatta. Utan det är lite mer att man, ja, det blir en 2,5 minuters poplåt som man då bygger banan kring istället.
Mm. Ja, mäktigt. Mm. Är det någon musik från Sayonara Wild Hearts som du var särskilt nöjd med, som du kände blev väldigt bra, en väldigt bra bana?
Oj, nu var det ett tag sedan jag spelade det faktiskt. Nej, minnet sviker mig faktiskt.
Ja, jag förstår.
Jag vet att det finns en låt som heter Mine som jag är väldigt nöjd med. Det är den jag tycker är bäst. Mm. Men vad man gör i banan just då, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Mm. Ja, men väldigt kul. Ja, men okej. Okay, men känner du att du är nöjd så här med SSX3?
Ja.
Alltså jag har inte så jättemycket att tillföra här, känner jag. Det här är ju ett snowboardspel. Man gör lite coola tricks. det är väldigt kul. Ja. Jag rekommenderar folk att spela SSX3. Det var jättetrevligt. Och om man kan, det är säkert underbart kul om man spelar tillsammans med någon annan också. Då behöver man inte spela två stycken samtidigt. Man kan ju turas om att
Precis.
Spela och bara liksom ha en god stund framför tvn. Jättekul. Men du får gärna då sammanfatta då, Jonathan. Varför tycker du att SSX3 är ett kraftspel?
Det är alla de här små beståndsdelarna, tänker jag, som sammantaget gör det till en total feel-good-upplevelse. Det är grafiken, den här 60 fps, blå himmel, gnistrande snö, bra musik. Ja, det är bara du och berget, och det balanserar så fint mellan det här, den här känslan av en öppen värld och ett stort berg och de här designade banorna som är väldigt roliga att spela.
Mm. Det har liksom det bästa av båda världar.
Ja, det är kul att kontrollera och det är fullt av massa fina detaljer. Har du tänkt på hur brädan vibrerar under fötterna när man svänger till exempel?
Ja, just det. Det tänkte jag faktiskt säga någonting om. Just det här att svängarna är så otroligt häftiga.
Ja, visst.
Och ja, som du säger, det är nästan som att man känner ett motstånd fastän man inte borde göra det.
Ja, precis.
Ja, väldigt snyggt fångat faktiskt. Men hur ofta återvänder du till SSX3?
Ja, det är minst en gång om året. Jag försöker att klämma in ett sånt all peak race varje vinter.
Okay.
Det tar ju ungefär en halvtimme non-stop åkning från toppen ner till botten. Så det är en liten sån vintertradition.
Coolt. Ja, men då får jag tacka så mycket, Jonathan, för att du ville vara med i kraftspelen.
Tack själv, Jonas.
Och tack till alla som lyssnat. Tack till de finfina pojkarna i Bitpopbandet 047. Ja, och tack till alla patroner såklart. Hörrni, vi hörs igen nästa vecka.